Det är fredag, det betyder att det är dags för ett nytt avsnitt av Träningspodden. Tada! Avsnitt nummer 220. Så länge har vi faktiskt hållit på. Otroligt men sant. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner, det är Lovisa Lofsan Sandström. Och idag, Lovisa, så har vi ett specialavsnitt.
Firar vi avsnitt 220? Det är nästan som det känns som en liten sån här fanfar.
Ja, vi har ju till och med dukat upp här med champagneglas och allting.
Salta pinnar,
ja. Lite vatten, lite kaffe. Här finns allt för en releasefest, kan man säga, att vi ska ha idag.
Jag tror att det är världens första bokreleasefest i Träningspodden.
Ja, det är det. Vi har inte ens haft det för våra egna böcker i Träningspodden.
men veckans gäst, hon får en egen bokreleasefest, ja, i vår podd.
Vi tyckte ju lite grann synd om henne, måste vi säga, i dessa tider. När man kanske inte kan, om man skriver en bok, ha en sån där härlig releasefest. Folk kommer med presenter och man får njuta, stå i centrum. Titta, jag har skrivit en bok. För att det är ganska stort att ha skrivit en bok. Det är inget man river av så där bara. Utan det tar ett kraft, energi, tid. Och ibland så vill man ju bara sätta sig ner och gråta och bryta ihop. Och när man sen då har den färdiga boken i sin hand, då är man ju så lycklig. Och så får man inte fira det. Men ska vi tala om vem vår gäst är?
Veckans gäst i Träningspodden är programledaren, sportreporten, journalisten, träningsprofilen, crossfittaren, tyngdlyftaren och numera också då författaren Isabelle Boltenstern. Uttalar jag efternamnet rätt?
Ja, så imponerande.
Ja.
Man blir rörd.
Och du sitter här hemma hos mig. Det är du, Isabelle, och det är jag och det är Jessica som har en bokreleasefest som alla Träningspodden-lyssnare får vara med på.
Ja.
Fanfar på det.
En liten fanfar. Och vi ska säga det också att vi sitter med gott och väl avstånd till varandra. Vi har liksom inte snålat med avståndet.
4 meter åt vardera håll nästan.
Ja, i princip. Så att det ingen behöver oroa sig för att vi kommer bli smittade här. Men kul ska vi ha det. Ni känner inte varandra sen tidigare, eller hur, Isabelle?
Nej, det gör vi inte. Men vi har ju sett varandra via internet. Jag vet inte hur många år jag har snubblat in på ditt konto.
Du var bara ett barn när jag började.
Ja, det är ungefär så där. Så nu när jag kom innanför dörren här så bara, oj, ja, vi är redan på den här basisen där vi kommer hem till varandra. Vad mysigt.
Ja. Och du har med dig din lilla bokbebis. Och när det är bokreleasefest, då finns det alltid en agenda. Jag och Jessica har planerat din bokreleasefest åt dig här nu. Så vi tänkte, vi börjar med lite mingel. Och då ska alla få veta, hur känner man varandra? Vem är Isabelle? Varför har du skrivit en bok? Sen behöver vi skåla. Till Jessicas stora förtret så är det inte alkohol i champagne.
Nej, jag är riktigt sur över det. Det vet du, Lovisa. Jag är besviken, men jag får svälja det en dag som denna.
Du har salta pinnar. Och du, Isabelle, kommer dessutom, förutom att berätta lite mer om boken, varför du har skrivit den och hur den har kommit till liv ur ditt liv, kan man säga. Och läsa ett avsnitt ur boken. Och det tycker jag tycker det är lite spännande. Jag har inte läst boken, jag har inte ens bläddrat i den. Så jag är lite pirrig inför det här.
Jag har inte heller hunnit läsa den, men jag körde en sån här nyhetsmorgonläsning. Du vet, man hade så här 4 böcker man skulle läsa till varje sändning. Då kan man ju inte bara sitta och läsa ordentligt, då får man läsa lite snabbt, bläddra. Men jag blev så intresserad så att jag känner nästan så här, ja, men kan vi podda lite senare för att jag måste läsa klart.
Ja, det är skönt att höra.
Men jag rabblade upp massa olika titlar på dig, Isabelle. Ska vi stanna vid någon av dem och berätta om det? Vem är du, Isabelle?
Ja, när det kommer till de här titlarna så ramar det ju in arbetslivet väldigt, väldigt bra. För jag jobbar ju precis som Jessica gör på Discovery. På sporten är ju jag. Och jag jobbar ju framförallt med våra sporträttigheter och OS. Och är väl Jessicas högra hand. När hon sitter i studion så skickar hon ut ordet till mig som är ute på fältet och härjar. Och sen så tränar jag en hel del och bloggar och allt vad det är. Poddar gör jag inte än. Det är kanske det jag borde ha som mitt nästa mål.
Och har vi så här skapat ett monster här?
Ja, vi har ju det. Alltså.
Konkurrera ut Träningspodden.
Nej, ett väldigt gulligt monster i så fall. Du, ni som lyssnar på Träningspodden, var det förra veckan? Förra veckan kommer jag kanske ihåg att vi pratade om Isabelle och hennes kille. För att de är så otroligt snygga. De är så här, snyggaste träningsparet i hela Sverige.
De är lite för snygga för Sverige.
Ja.
För hemma i USA.
Alltså när ni sa det så spelade jag upp det här högt för min sambo Alexander vid köksbordet. Och han rodnade så mycket. Han blev så rosig om kinderna och bara, nej men gud vad snälla de är.
Vi pratar hellre om att människor är snygga än att de är fula.
Ja,
det är en
ja.
Bra grundinställning ändå.
Nej, men det är roligt. Isabelle och jag, vi jobbar ju på samma arbetsplats. Men vi har ju inte jobbat så mycket ihop. Vi jobbar ihop i OS en del. Vi såg i alla fall skymten av varandra i OS.
Ja, precis. I de här nattliga sändningarna. Stövlar man in i studion 4 på morgonen så satt du väldigt fräsch och härlig där.
Ja.
Så det var mysigt.
Det var jätteroligt. Nu fick vi ju tyvärr inte jobba tillsammans i sommar. I Japan, men shit happens.
Vi får skjuta på det ett år.
Ja, och vänta ett år, ja. Helt enkelt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni, från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer, helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt. Så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet, men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Men vi har ju dessutom en annan sak gemensam som vi kanske båda skulle önska att vi inte hade gemensamt.
Ja, verkligen.
Och det är ju våran utmattning. Eller vad kallar du din? Jag försöker kalla mig för utmattning istället för utbrändhet.
Jag slänger mig med båda termerna. Jag förstår ju de som inte vill säga utbränd för att det har en negativ klang och låter som ett ljus som är nere i botten och aldrig kommer att bli bra igen. Jag tolkar det inte så, men jag har full respekt för att alla inte tycker det är så kul att nämna utbrändhet. Låter ju inte så käckt. Låter väldigt mörkt ju.
Ja, men ibland känns det som att folk förstår bättre vad det handlar om man säger utbränd, ja, istället för utmattning. För det blir lite mer dramatiskt om man säger utbränd på något sätt. Eller vad tycker du, Lovisa?
Ja, vill man ha drama? Vill man att det ska ligga en tyngd i sjukdomen?
Ja, men man vill nog att folk ska fatta allvaret. Mm. För om man säger utmattad så kan det låta som att jag var lite trött ett tag. Utbränd, ja, man kanske behöver den dramatiken för att man ska förstå hur jävligt det är. Men å andra sidan, någon som inte har varit där, jag tror inte att de kan förstå ändå. Så vilket ord man än väljer så tror jag att man skjuter lite bredvid målet.
Ja, jag upplevde att i början när jag blev sjuk, när det var väldigt akut, så fick man mycket stöd från både från vänner och från arbetsplatsen och sådär. Men sen när det hade gått ett halvår och när det hade gått ett år, då var det som att folk tyckte så här, men nu får du rycka upp dig liksom.
Verkligen.
Nu, du var ju sjuk i höstas, men jag är fortfarande sjuk. Bara för att det inte syns på mig på utsidan så betyder inte det att jag fungerar som jag ska. Och det kunde jag känna att folk inte fattar så här. Det tar jättelång tid att bli frisk. Och det är inte ens säkert att man blir helt 100% frisk.
Nej, och det är ju någonting man hela tiden måste bära med sig och pussla och lägga om livet och lägga in pauser. Det är ju ett arbete i sig att bara få skiten att funka, även om det har gått flera år. Jag minns själv, jag powernappade ju varenda dag i 2,5 år. Jag alltså med. Sov 1-2 timmar mitt på dagen utöver de 10-12 timmar jag hade på natten. Men det vet ju inte folk, det ser ju inte folk, utan när vi tänker att någon är sjuk, då är man sjuk i någon vecka, kanske någon månad. Men man resonerar inte som att någon är sjuk i stress i flera år. Folk greppar inte riktigt det.
Nej, Nej, jag tror att det är jättesvårt om man inte själv har varit drabbad att förstå vad det handlar om.
Men ni båda, Jessica och Isabel, ni är ju utbildade journalister. Och jag ser ju i det här sammanhanget, även om Jessica kanske inte håller med mig, Jessica som old school, den liksom gamla skolan, en generation...
Jag är inte 100 år gammal, Lovisa, men okej.
P.O. Enqvist. Men du, Isabel, du är 27 år gammal. Hur många år yngre än Jessica då, om vi räknar lite snabbt i huvudet?
Jag är 44.
Kan vi avrunda till 15?
Kan vi inte bara säga vilket år vi är född istället?
Hon är faktiskt 28 år gammal.
Han född 91.
Ja, jag är ju född 75, så det är några år däremellan. Det är det ju absolut.
Men Isabel, du är också då utbildad journalist. Mm. Och, men jag har någon bild av att du har varit med länge i er tv-sportbransch eller tv-underhållningsbransch.
Ja, men jag började ganska tidigt. Jag började när jag var 21. Jag hoppade av skolan, så jag har inte en kandidat i journalistik, utan jag hoppade av skolan för att jag fick jobb inom branschen. Och då tänkte jag, liksom, varför ska jag sitta och plugga? Jag kan ju lika bra ta det här jobbet så jag är inne. Så jag tror att det är därför. Att det är ju nästan att jag har varit med i 10 år, vilket känns jätteknäppt. När man
jag har ju
efter.
Exakt samma historia som Isabel. Jag hoppade ju också av min utbildning för att jag fick jobb i branschen. Ja, jag läste ju media i Jönköping. Fick ett jobb och tänkte så här, det är ju det här jag vill göra. Nu får jag ju ett jobb, då tar jag det. Utbilda mig kan jag göra sen. Och sen fick jag läsa, tack vare jobbet fick jag läsa journalistik på kvällstid.
Ah.
Så att jag har en Poppius-utbildning i alla fall. Som jag har avslutat.
Men detta visste inte jag. Vad kul att det är så likt.
Exakt likt.
Mm.
Och det blev ju inte fel. För både du och jag är ju kvar i branschen. Så att...
ja. Ja, får man hoppa av en utbildning innan man är klar?
Inte enligt mina föräldrar. De hade nog gärna velat att jag skulle ha en kandidat. Men jag vet inte, just när... Jag tycker att det har funkat för mig. Och jag är väl lite av den idén att utbildning, ja, det är bra i vissa yrken. Vissa yrken är det livsnödvändigt. Du kan inte gå in och vara läkare för att du har googlat lite grann. Men ett yrke som sportreporter, när det handlar så mycket om personkemi, om att lirka, om att kunna liksom föra sig i ett samtal, det är ju så mycket det man lär sig av det praktiska. Kanske inte av en skolbok. Så jag vet inte, vad tycker ni själva? Är det någonting som man måste ha för att liksom vara creddig nog?
Nej, jag tycker inte det heller. Alltså just i vårt yrke så lär man sig ju genom att jobba.
Ja.
Det är ju där man lär sig och får kunskapen. Men däremot så tycker jag att jag har haft ganska mycket nytta av det jag lärde mig på Poppius i alla fall.
Mm.
Just den grundtanken i journalistiken. Alltså hur man nyhetsvärderar, lite etik och grejer och sådär. Det tycker jag faktiskt att det var bra att ha i ryggen. Liksom.
Men, ja, det kan jag absolut hålla med om. Min utbildning var ju väldigt praktisk. Vi läste mycket väldigt, väldigt gamla böcker där det stod det nya fenomenet Facebook. Där kan alla vara journalister. Och då kände jag att nej, det här är kanske inte riktigt en uppdaterad.
Vad var det för utbildning?
Nej, men det var på Stockholms universitet journalistik. Så att, men det var väl bara... ja, tiden snurrade lite för fort på internet för att kurslitteraturen skulle hinna vara uppdaterad. Men det kanske är bättre nu, förhoppningsvis.
Ja, man får ju hoppas det, för det där lät ju mer än lovligt mossigt.
Ja, verkligen.
Men Isabel, jag som läser din blogg regelbundet, jag brukar samla på mig ett par blogginlägg så att jag liksom kan scrolla så man kan få lite mer feeling. Jag tycker inte om att ströläsa blogginlägg, utan jag vill ha en bunt blogginlägg för att liksom verkligen få den här känslan. Jag har slagits flera gånger, och särskilt när du hänvisar till tidigare perioder, både i liksom ditt tonårsliv och i ditt vuxna liv, kring den här balansgången mellan att vara högpresterande men också att kunna backa bak och slappna av och vara nöjd med det du har och det som du presterar på din lägsta nivå.
Ja.
Och att jag har fått någon bild av att det är ganska så höga toppar och djupa dalar för dig när du pendlar mellan de här. Kan inte du berätta om de här topparna och dalarna i ditt prestationsperspektiv?
Jo, jag tycker ju att topparna och dalarna var högre och djupare förr. När jag precis kom in i tv-branschen så tycker jag att det var den här totala euforin, den här lyckan, den här kicken av att göra live-tv. Känna att man var i svängen. Allt gick så jäkla bra. Man var i någon hybrisbubbla. Men den kunde lika snabbt gå ner och totalkrascha i botten. Jag är värdelös. Jag kan inte göra mitt jobb ordentligt. Jag är en skymf för varenda kvinna som håller på med sportjournalistik. Det var så otroliga kontraster. Och jag tror att det grundade sig i att Jag hade noll självkänsla. Jag hade ingen som backade mig, som lärde mig hur det skulle fungera, utan jag kastades ut i en ganska tuff bransch och fick liksom klara mig själv. Och det är ganska brutalt att känna att jag vet inte riktigt vad jag håller på med när man står i en livesändning framför 10 000 äggkonton på Twitter som inte är sena med att kommentera saker man gör fel. Så då tror jag att jag famlade lite i mörkret. Nu på senare tid så tror jag att jag har landat lite mer och jag har väl skalat av de högsta topparna, men jag har också fyllt igen de djupaste dalarna. Och det handlar väl om att man har varit med om det här. Man har fått erfarenheten. Man har lärt sig att den där totala euforin, ja, men den spelar inte så jävla stor roll på samma sätt som botten. Den är aldrig lika dramatisk som den verkar. Så det där tror jag kommer lite med att man bara har varit igenom skiten.
Får du fortfarande en kick när du jobbar?
Både ja och nej. Jag får dem på ett annat sätt nu. Jag får inte den av att jag är i hetluften och jag är med där det händer, utan snarare det samspelet jag har med mina kollegor. Att nu för tiden klickar jag bättre med studioexperten som står bredvid mig. Nu är jag mycket mer jämn med dem jag intervjuar. För innan, när jag började, jag var 21 år gammal, intervjuade 40-åriga män. De tyckte ju att, fastän jag den här unga jäntan här. Nu helt plötsligt är jag jämn gammal med dem jag intervjuar. Helt plötsligt så kan man liksom dela lite mer erfarenhet. Så jag tror att jag mer får en kick av att säga, fan, jag klickar med människor. Jag hör hemma. Jag tror att det är det som är skillnaden.
Känner du igen det här, Jessica?
Ja, jättemycket. För det var ju samma för mig i början. Just det här med kickarna som man fick efter en sändning. Att man var hög på adrenalin. Mm. Det var en otroligt härlig känsla. Man blir ju nästan som en... Man blir lite som en knarkare på det där.
Superjunkie.
Ja, superjunkie. Man vill bara åt den där känslan. Bara, åh, fy fan. Det känns som att man bara seglar on top of the world. Mm. Det är en sån god känsla. Men precis som Isabel säger, så här, när jag, om jag hade gjort en dålig sändning eller så här, ställt någon dum fråga eller gjort fel, då kunde jag gå hem och vara helt knäckt. Och så här, jag kan inte visa mig ute. Alla kommer att se mig och bara, du vet. Nu kommer de att tycka, alla pekar, hon är urusel, hon är så jävla dålig på tv. Hur får hon vara på tv liksom? Den känslan. Så att det var ju exakt likadant. Jättehöga toppar, jättedjupa dalar. Att man ibland gick till jobbet så här, jag vill sluta med det här, jag är för dålig. Och man hade fått skit från några såna här anonyma gubbar som sitter på nätet och håller på liksom. Plus att det var en ganska tuff bransch för mig att komma in i också med travet. För det var inga tjejer som jobbade i travet då egentligen. Och det var väldigt gubbig bransch. Och det var inte självklart att de skulle tycka att det var okej att här kommer en tjej som egentligen inte kan något trav, inte har någon bakgrund i travet, som skulle ställa frågor och ibland kanske kritiska frågor och trycka på lite och sådär. Det var inte så enkelt i början. Det var inte så att man blev klappad medhårs alltid. Men jag känner igen det här också med att nu får jag ju nästan aldrig de där kickarna längre. Tyvärr, kan sakna dem lite.
Utan det är därför du springer maraton.
Ja, men då fick jag leta upp andra sätt att få samma kickar på något sätt. Men av tv får jag dem inte så ofta längre.
Varför
men,
tror du att det är så då?
Vet inte, men det är det kanske inte att man vänjer sig. Om man har gjort x antal hundra livesändningar så är det inte att man får liksom pirr i magen för att göra det.
Mm.
Jag tror att jag har tappat lite respekten för tv på något sätt.
Ja, men det kan jag absolut förstå. Ja. Och jag minns ju i början när man har ju alltid en producent som är i örat och så säger de liksom, ja, 30 sekunder till live. Och då bara kände man hur pulsen rusade. Man var liksom helt svettig om händerna. Läpparna började darra. Och man bara kände att, oh, nu jävlar,
det är
nu
det händer. Det är som när jag ska föreläsa i nian.
Ja. Ja, men man var så på helspänn. Och sen körde man. Nu, när man ändå, nu har jag inte gjort det lika länge som du, men jag kan ändå känna av den här avmattningen att när producenten säger 30 sekunder kvar, man bara, ja, gött. Ja, det pirrar till lite grann, men det är mest gött.
Ja.
Och sen när man är klar med en sändning så man dammar av händerna och bara, så, då var det klart. Det är inte det här, nu har jag gjort ett mästerverk som man kände innan. Men, å andra sidan, jag tycker det är lite skönt att det inte är på den nivån längre. Ja. För i början kunde du fan inte sova efter en sändning.
Nej.
Jag låg på hotellrummet där och liksom, benen hoppade och man låg slog sig själv. Och liksom, det var helt galet.
Nej, men inte jag heller. Kommer du ihåg de första åren jag gjorde Let's Dance? Det höll i sig några år faktiskt.
Ja.
då kunde jag heller inte sova på natten efter. Man var ju bara så här. Så man gick ju alltid
Jessicas ögon alltså nu superstora
uppsvarade. Ja,
men man gick ju alltid ut då. För att man, det var liksom ingen idé att åka hem. Mm. För det fanns inte på kartan att man skulle sova. Och man, jag kunde vara ute hela natten och jag blev aldrig trött. Och så. Men sen kunde jag vara, även om jag inte hade gått ut, så var jag adrenalinbakfull i flera dagar. Det var som att bli klubbad i huvudet av någonting. Mm. För man, jag var helt utmattad. Hela kroppen var bara som att urlakad. Som, ja, men det är nog som att jämföra med om man tar droger, att man liksom tänder av. Mm. Tänder av adrenalinet.
Men är det en slump att båda ni två, vi har kommit fram till flera likheter redan nu, att ni båda har valt att leva med en elitidrottare?
Nej, men jag tror att det handlar om
för det, för vi, kan ju, det här, vi har pratat om den här väldigt snygga personen, ja, som är viktig i Isabelles liv. Mm. Och sen så har vi Falleman. Mm. Ja, han ser väl också ganska bra ut.
Falleman? Det var ju snyggaste i mina ögon.
Snyggare än Alex.
Ja, han är min älskling.
Jag skojar bara. Men, ja, men ni, båda två lever ju faktiskt med elitidrottare som satsar eller har satsat oerhört stort på sin idrott, på sin sport och faktiskt kunna vara professionell. Den.
Mm.
Är det här en slump?
Jag tror inte det.
Nej, jag tror inte
men dels, jag tror absolut att vi jobbar med sport, men vi båda, både du och jag, Jessica, är ju träningsintresserade.
Mm.
Jag tror att är man inte träningsintresserad så kan man inte förstå varför ens sambo ägnar 6 timmar, 8 timmar om dagen i en träningslokal. Jag tror kanske att det snarare är det som gör att jag och Alexander har mycket gemensamt, att vi tränar ihop, vi umgås på gymmet väldigt mycket. Jag vet inte hur det är för er.
Ja, jag försöker ju få honom att träna. Nu när han har slutat spela handboll så är ju han inte så intresserad av att träna längre. Så jag får verkligen kämpa. Så vi måste träna ihop nu. Du får inte sitta och bli en soffpotatis. Så att nu är det väl lite så där, men jag kämpar på med det. Men jag tror också att det är någonting med det här. Att när man träffar en idrottskille så har de förståelse för att okej, mitt jobb är viktigt och jag måste lägga in det här och det här och det här för att göra mitt jobb bra. Det kräver kanske lite mer än att ha ett vanligt jobb på ett kontor. Mm. Och det är ju samma för dem. Jag måste ju fatta att han måste göra sina träningspass varje dag. När han har matcher så ska han iväg. Och han kan liksom inte kanske gå på fest då dagarna innan han har en viktig match. Mm. Och att man får acceptera hur hans liv ser ut, och det blir mycket resor och sådär. Och han accepterar ju samma med mig. Jag tror att man har ett lite udda jobb, ett udda liv, så måste man nästan träffa någon som har förståelse för det.
Jag skulle aldrig kunna leva upp med en elitidrottare.
Varför då?
Varför inte det?
Nej, alltså Jag trodde ni båda två skulle prata om, det var vikten av att någon annan har rutiner och struktur. Jag tänkte att ni skulle säga så här, att det är skönt att leva upp med någon som sätter klockan, planerar måltider, planerar träning, man har en kalender. Skakar ni båda här på huvudet? För mig är det viktigt att min träning är viktigast i familjen.
Ja.
Några år till innan mina barn blir lite äldre. Jag skulle nog ha svårt att konkurrera på heltid med en elitidrott. Det tror jag. Jag skulle ha svårt att se och förstå kompromissandet som behöver vara. Så tänker jag. Men jag säger inte att era livsval är fel på något sätt.
Nej, men du kanske inte riktigt är den typen.
Jag är väl kanske elitidrottaren hemma hos oss då.
Ja, men det är nog lite så. Jag tror att jag har alltid dragits till en typ som har ett driv och vill prestera. Ja. Det är nog kanske för att jag är sån själv. Att man dras till samma typ av person. Eller något.
Ja, men om jag bara tänker på mitt och Alexanders förhållande. Det som gör det så himla friktionsfritt är ju att vi båda sover typ 10 timmar per natt. Att ingen av oss är intresserad av att gå ut och festa. Alltså det är ju sådana grejer som också gör att en elitidrottare för mig funkar jättebra. För vi har samma intressen. Det vill säga chilla lite grann.
Mm.
Ha det härligt, liksom bjuda över folk på grill men inte stå på spybar till klockan 5. Det är ju en annan grej som gör att vi funkar. Vi har samma intresse liksom.
Men bredvid dig, Isabel, så ligger din, och det som jag och Jessica, vi brukar kalla det för en bokbebis. Det är ju en bebis, ett par månader som en nyutgiven bok i alla fall. Du håller upp den, och kan du läsa titeln på den för oss?
Ja, den heter Lycka till med resten av livet.
Berätta varför den heter så.
Den heter egentligen så, det är inte så många som vet om den historien egentligen, men när jag gick till läkaren, jag fick en massa symptom då på att kroppen höll på att kajka sönder. Så jag gick till läkaren och började ta blodprover och ingen kunde komma på vad det var. Så började vi fila lite här i stressregionen och fundera på om det kanske var det. Och då sa den här läkaren, jaha, om du känner så nu vid så här ung ålder så kan jag ju bara säga lycka till med resten av livet. Så egentligen så var det en jävligt negativ klang, men det här har jag liksom
men det finns här. Lite humor i den där läkaren.
Ja, men du vet, så här, det han var inte helt, men det bar jag med mig, för sen i början tyckte jag, fan vilken stolpig gubbe, varför sa han så? Men jag har liksom ändrat hela det där uttrycket, och nu har det snarare blivit, med alla de insikter jag har fått genom att gå igenom den här fruktansvärda skitsjukdomen, all den lärdomen jag har fått, den vill jag sprida vidare. Och till de som läser den så vill jag säga lycka till med resten av livet. För det finns lösningar på alla de där jävla tankarna och känslorna som kan vara fruktansvärt jobbiga. Så att själva boken är det jag vill ge till folk och säga lycka till med resten av livet. Men med en mer positiv klang än vad läkaren sa till mig.
Kanske att det finns en vändpunkt.
Precis. Och det är ju den jag hoppas att kunna hjälpa till att förmedla till folk.
Är det inte dags att poppa flaskan
nu? Jag tänkte precis, är det dags nu?
Ja, det tycker jag.
Litar ni på att egentligen är det Jessica som ska poppa? Ja, är du en poppare?
Den är
jag. Jag langar över den.
Jag har poppat många champagneflaskor i mina dagar. Jag ska inte ljuga om det.
Oh!
Riktigt imponerande.
Bra pop, eller hur?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Gud, vilken lyx! Jag som trodde att jag skulle bli helt snuvad på den här bokrelease-grejen nu i och med corona. Och helt plötsligt så får man det här. Och att ni har planerat och fixat allting. Jag känner mig väldigt glad.
Ja, men det blir litet substitut i alla fall.
Ta en salt pinne, Isabel.
För den där releasen som du borde ha haft.
Lovisa, du är så nöjd med de här salta pinnar. Det är tredje gången du nämner
dem. Hur kan man äta dem när man poddar, Lovisa? Det kommer ju att låta fruktansvärt. Du hör. Skulle du som lyssnar vilja höra det knastiga ljudet i öronen?
När det är bokreleasefest, då får man knapra salta pinnar på sin egen bokreleasefest. Hade du haft en fest, då kan jag sätta 1000 kronor på att Isabel hade gått med sina salta pinnar.
Ja, alltså, säkert. Jag skulle säga att det är ett underskattat snacks.
Det är väldigt gott.
Det är så gott.
Ja. Men du, jag måste fråga, hur fick du idén att du skulle skriva boken?
Ska bara svälja den. lite torra salta pinnen.
Jag sköljer ner med den här alkoholfria champagnen.
Skål!
Skål! Skål. Och grattis, Isabel, till din första bok.
Tack så mycket. Gott.
Ja.
Nej, men idén fick jag väl egentligen för att när jag hade blivit utmattad så skrev ju jag ett blogginlägg där jag i princip förklarade att jag hade blivit sjuk. Och jag fattade inte riktigt vidden av den här sjukdomen. Jag fattade inte att här kommer jag vara sjuk under en lång framtid.
Vänta, skrev du det blogginlägget när du precis hade blivit sjuk?
Aha. Och jag hade ju ingen insikt överhuvudtaget. Så kvällspressen snappade upp det, skrev nyheter på att jag då hade blivit utbränd. Och sen dess har jag varit väldigt öppen i mina sociala kanaler med att berätta om sjukdomen, om hur det blev som det blev och vad man kan göra för att inte fortsätta leva i den där hopplösa stadiet. Så det började med att jag började blogga om det, sen började jag göra lite YouTube-klipp om det. Sen tror jag faktiskt att det var Ebba von Sydow som snappade upp klippet och jag gästade Nyhetsmorgon. Och efter att vi hade varit live så sa hon, det här borde du skriva en bok om. Så då såddes ett litet frö. Så om det kanske var det ett år efter det som jag började liksom samla mina dokument lite grann i datorn. Och sen så har det dokumentet bara växt och växt och växt. Och till slut så kände jag väl att så här, ja, men är det någon gång jag ska sätta punkt för hela mitt arbete som jag har gjort med den här med utmattningen? Nej, men det måste resultera i någonting. Det måste vara någonting fysiskt som folk kan hålla i sin hand, läsa och känna att det gör skillnad. Så då var väl bok det mediet som man vet kommer finnas kvar. Även om internet krackelerar så finns det en bok i alla fall.
Och det blev en bok.
Alltså det blev ju det.
Men tänk på många tusentals människor det finns som säger att de ska skriva en bok och man borde skriva en bok. Och sen sitter ändå då en person här i soffan framför oss som tar tag i det. Börja skriva i en bok, börja göra research, hur gör man för att ge ut en bok, skickar in manus till ett bokförlag, kämpa på, pitchar. Alltså, skulle du kunna se det, om du sätter det här i ett par års perspektiv, att du hade det här drivet i att faktiskt kunna slutföra en bok? För tänk vad många som säger att de håller på att skriva en bok eller ska skriva, men som inte slutför.
Men jag tror också att det är för att det är i viss mån självbiografiskt. Alltså jag vet var den här storyn tar vägen. Jag tror det är värre om man är liksom en Fredrik Backman som ska skriva en hittepåberättelse. Det måste ju vara väldigt, väldigt svårt. Det var svårt att skriva den här också. Men att skriva en roman på 800 sidor. Det måste ju vara totalt mörker. Med många känslor av att man kan lägga av.
Men kom du ihåg allt som hade hänt? För att, som jag upplever det så är ju ganska mycket mycket tid när jag var som sjukast är det ju, det är svart hål liksom. Jag minns inte.
Nej, jag minns inte så detaljrikt heller, men jag har skrivit dagbok under alla de här åren.
Åh, vad
så
bra.
Jag har ju saker att gå tillbaka till. Jag har liksom skrivit ner olika dialoger jag hade på jobbet. Jag har skrivit vad jag blev förbannad av. Jag har skrivit hur frustrerad jag blev när min mamma försökte hjälpa mig ur utmattningen och hon fattade ju inte vad jag menade. Alltså alla de här sakerna har jag skrivit ner. Och då är det så mycket lättare att besöka den känslan igen för att man påminns. Och när man ser sina små desperata förbannade ord i ett dokument, då blir det liksom, då väcks alla de här känslorna en gång till. Så jag har ju haft ett ganska liksom gediget material från början att jobba med. Men vad är det du inte minns? Är det innan eller är det känslan av att vara i det djupaste djupa?
Nej, men alltså, jag kommer ihåg vägen fram till att jag blev sjuk. Jag blev ju liksom, det var ganska dramatiskt. Jag trillade ju i princip ihop efter en travsändning som jag hade gjort. Jag stod i sändningen och kände så här, nu svimmar jag. Mm. Och var helt snurrig och kunde inte läsa texten som stod på skyltarna, så experten fick ta över. Men det var precis i slutet. Så att när kameran stängdes av, då la jag mig bara ner på golvet och sa, gud, jag svimmar, det är något fel. Liksom. Mm. Skulle jag Nyhetsmorgon nästa dag. Men när jag skulle hem och förbereda så satt jag bara skakade hela kvällen. Och var tvungen att ringa till dem och säga, jag kan inte jobba imorgon, det går inte. Mm. För jag mår inte bra, det är något fel. Men sen nästa vecka skulle jag ändå åka in och jobba. Och första dagen jag kommer in och ska börja förbereda, så kommer jag bara till T4-huset och känner så här, jag får ingen luft, jag kan inte andas, jag har ont i magen. Min arm domnade bort, vänsterarmen, den var helt borta. Jag kunde liksom inte äta med bestick, jag fick lyfta runt den där armen. Och jag började sluddra, kunde inte prata riktigt, tappade ord och satt där och skulle läsa reket där då. Och läste samma mening om igen. Jag kom inte vidare, för jag förstod inte vad jag läste.
Precis den känslan har jag också haft.
Det var så obehagligt.
Det är så knäppt.
Det var fruktansvärt. Och då sa min chef så här, du kan ha fått en stroke.
Ja.
För det är mycket som tyder på det. Så jag fick ju åka in till företagsläkaren då och skickade mig med en gång. Och han sa att du är utmattad och du är sjukskriven från och med nu.
Mm.
Och när jag kom ut därifrån så kom jag ihåg att jag bara grät av lättnad.
Ja.
Att någon äntligen sa till mig så här, du får inte jobba mer, du är sjukskriven nu. Så jag bara ringde till min chef och sa, jag kan inte jobba i helgen för jag är sjukskriven nu. Mm. Och sen bara gick jag hem och så bara la mig och sov. Och sov och sov och sov och sov och sov. Och kände ändå någon slags lättnad i att äntligen...
Alltså jag blir,
låta mig vara sjuk.
Jag blir tårögd när jag hör dig säga det här. För precis det här har jag skrivit i boken också. Att jag grät också när jag fick det här beskedet. Och jag kunde liksom inte riktigt veta om det var för att jag skämdes. Eller om det var den här lättnaden. Eller om det var alltihop. Att äntligen hade någon sett hur jävla hårt man hade kämpat.
Ja.
Och bara plockat den ur det här ekorrhjulet. Och sagt liksom att så, nu lägger du av. Nu och man bara, va? Är det någon som har fattat hur jag har kämpat med det här? Det blev så att man fick en bekräftelse på att du är fan inte tokig, utan det här är någonting verkligt.
Ja, och att någon sa till en, för att jag hade inte kraften själv att fatta beslutet. Så här, jag kan inte jobba.
Nej.
Jag måste hoppa av nu. Jag måste sjukskriva mig. Jag måste vara ledig, det går inte. Det beslutet kunde inte jag ta.
Nej.
Jag klarade inte det. Så jag hade väl kört mig själv rätt in i väggen tills jag hade trillat av pinn, liksom, tror jag.
Men Jessica, du har ju i podden pratat om din utmattning och din sjukdom. Som att den har sitt ursprung i flera ganska många faktorer, men också ganska komplexa faktorer. Och jag tänker på dig, Isabel. Har du kunnat landa och se liksom, vad det var antingen som låg till grund för att du blev sjuk eller vad som var den utlösande faktorn till att det blev som det blev?
Ja, jag håller med om att en utmattning kommer inte bara av att man jobbar lite mycket, utan det ligger andra grejer.
Typ man är lite stressad, det är lite
ja,
mycket på
det är
jobbet.
Lite mycket nu. Det finns fler grejer som ligger där och puttrar tillsammans med.
Det är många som slänger sig med det.
Såklart.
Det är ju lite synd att folk säger, men gud, jag håller på att gå in i väggen, jag är typ utbränd.
Ja.
Och sen vilar de en helg och sen så är de inte utbrända längre.
Nej.
Och det funkar ju inte riktigt så.
Nej, precis. Men det är ju samma med att folk... liksom är lite ledsna en dag och så säger de att jag är deprimerad. Ja. Och sen dagen efter så är de inte det. Alltså, det är inte riktigt så det funkar, men det är ju så vi har börjat använda språket, tyvärr. Mm. Men för att svara på din fråga, ja, jag vet vad det är som gjorde att jag blev sjuk och jag vet vad det är som var den utlösande faktorn. Problemet är att jag inte fattade det då. För det som var roten till min ondska var att jag jobbar på en arbetsplats som inte värnade om mig för 5 öre. Men när jag blev sjuk så sa jag liksom att jag blev sjuk för att jag är för överambitiös, jag kan inte säga nej, jag är för ditten och datten. Och liksom riktade bara strålkastarljuset mot mig själv. Hur det var jag som fick liksom skylla mig själv för att jag hade blivit utmattad, för att det var så här jag var som person. Men några års reflektioner har jag förstått att jag var ju en liten bricka i ett stort samhälle, i ett stort företag, i en stor struktur. Och för mig var det ju då att det här företaget gjorde mitt liv jäkligt surt. Och framförallt att jag hade en chef som behandlade mig väldigt, väldigt dåligt. Men det fattade inte jag då. För jag tror att man tänker när man kommer ut på arbetsmarknaden att om jag börjar på ett företag, det här är mitt gäng, det här är mitt lag, vi är ett team, vi värnar om varandra. Men för min del var det att jag hela tiden fick gå till jobbet och beskydda mig själv när folk liksom slängde dumma kommentarer efter en. Jag kände att jag hela tiden behövde fightas på jobbet. Så inte nog med att jag jobbade mycket. Jag behövde hela tiden lägga energi på att bara orka vara i den miljön. Och hade jag fått göra om den här resan nu så hade jag ju slutat på den arbetsplatsen, givetvis. Men den självinsikten har man inte när man är mitt uppe i det. Och som Jessica sa, att man kan inte plocka bort sig själv. Man är liksom helt oförmögen att göra det. Och jag förstår ju också att om man inte har varit där så låter det konstigt. För hade jag kunnat se mig själv utifrån nu hade jag sagt, men för helvete, säg upp det, jag drar därifrån. Vad är problemet? Ja. Men där och då, så man var så tacksam att man hade fått den här chansen och man skulle förvalta den och man skulle inte göra någon besviken. Det är massa sådana här processer som ligger till grund för hur illa det kan gå. Kan du känna igen dig i någonting av det här? Du som inte har varit utmattad och du som är ganska liksom handlingskraftig och har lite den approachen att man kan skita i saker om det inte passar en. Kan du känna igen dig i det här att man blir lite handlingsförlamad i vissa sammanhang? I vissa, runt vissa personer?
Det jag tänker, det är väl kanske den här känslan av att vara oumbärlig.
Mm.
Alltså att tro eller känna att man är oumbärlig,
ja,
och att allting hänger på mig. Och den, att den bilden kan liksom få lite för stora proportioner. Det kan jag nog känna. Och där tänker jag ju, i era fall så är det ju faktiskt relevant. Alltså, det är inte så att om man tänker sig på en vanlig arbetsplats så det spelar ju faktiskt roll om en lärare på lågstadiet inte kommer till skolan på morgonen. För att det är ändå 27-28 barn som då sitter utan en fröken eller lärare. Jämfört med att gå till en arbetsplats där man, jag vet inte, man vänder på lite papper, knapprar lite grann på datorn.
Mm.
Jämfört då olika nivåer, att vara programledare och en hel produktion och då miljontals tv-tittare hänger på. Jag tänker som du, Jessica, är Let's Dance på den tiden. Hur det skulle vara ifall du inte kommer till jobbet den dagen.
Ja, men det gör man ju inte. Alltså, man går ju till jobbet. Oavsett vad. Jag har ju jobbat magsjuk, jag har jobbat med influensa. Man är inte hemma. Det är man inte.
Och jag kan känna igen mig att känna att jag är oumbärlig i en situation eller i en fas yrkesmässigt där jag har blivit lite nerplockad på jorden. Alltså, Louisa, så viktig är du inte. Mm. För att min känsla kan vara när jag liksom, till exempel här med att gå och jobba när man är sjuk.
Mm.
Som ju jag som säger, som jag upplever mig själv, lojal arbetstagare när jag har varit anställd, men också lojal kollega, lojal mot kunder och liknande. Man tar en Ipren och sen går man till jobbet. Men där har jag nog med åren blivit mer så här, mer chill eller mer nedtonad i min egen betydelse i vissa sammanhang.
Mm.
Men i andra sammanhang då, så här, det finns inte på kartan att ställa in hur sjuk man än skulle vara. Där tror jag liksom just nu våren 2020 att det börjar ställas om, att man ändrar perspektiv på vad som är att ha lite luftrörsbesvär typ hes i halsen eller lite känningar i halsen versus som du säger Jessica, man torkar spyan och sen går man till jobbet. Men just det att känna sig oumbärlig, det är nog den närmaste känslan jag kan få till det som ni pratar om, att allt det här hänger på att jag sköter mitt jobb. Men så där finns det en igenkänning för mig när jag lyssnar på er.
Det som är konstigt med den där känslan att vara oumbärlig, den kände ju jag också. Om inte jag kommer till jobbet, då får alla mina kollegor massa extra arbete, tittarna kommer att bli så jäkla besvikna om det här reportaget med Moras målvakt, det är inte klart. Alltså, man bygger ju upp sådana vanföreställningar, alltså, ingen bryr sig egentligen. Men det blir så jäkla viktigt för en själv. Samtidigt så hade jag ju en chef som sa till mig att så här, ja, om inte du liksom visar framfötterna och jobbar häcken av dig, då står det 10 andra på kö och kommer ta ditt jobb. Så samtidigt så visste jag att jag var otroligt utbytbar. Men jag var ändå absolut inte utbytbar, för om inte jag kom till jobbet så var det katastrof. Så någonstans slängdes jag lite mellan de här två ytterligheterna. Att antingen var jag jätteviktig eller så var jag helt meningslös för företaget. Och jag kunde aldrig riktigt landa i vilket av det som stämde eller gällde. Men Jessica, jag kommer ihåg, det här är så knäppt att jag minns detta, men det var en löpsedel för jag vet inte hur många år sedan, jag tror det var när du jobbade med travet, där det stod då, rubriken var liksom att du hade jobbat trots att du hade 40 graders feber.
Mm.
Minns du det? Och att du liksom hade, i princip så som du sa nu, att det finns inte att man är hemma, det finns inte på kartan. Man går till jobbet, man gör det man ska. Ja. Resonerar du annorlunda nu?
Ja,
då?
Det gör
nej,
jag.
Fast vi kan ju prata om när ni skulle filma Superstars.
Vilken då?
Jag får inte säga vem det var ni spelade in det med, men det var utomlands nu i
Ja, just det. Jo, men det kan vi säga.
Jag vet inte om vi sa vem det var, men du har ju berättat själva storyn.
Det är ute redan.
Är det ute?
Jo, just det. Vi var ju och spelade in med Kajsa Bergqvist i Sydafrika.
Mm.
Och då var vi där några dagar innan. Vi skulle spela in, så hade vi två inspelningsdagar, skulle åka hem på andra inspelningsdagen. Så bara åka från inspelning till flygplatsen liksom. Första inspelningsdagen jättebra. Andra inspelningsdagen, då vaknar jag jättetid på morgonen och bara, nej, min mage, det här är inte bra. Mm. Sitter på toaletten i flera timmar, du vet, det kommer från alla möjliga håll.
Ja.
Otrevligt. Och bara så här, gud, jag måste ju spela in. Och jag skulle göra en fysisk utmaning också.
Oh, nej.
Tävla mot Kajsa är en fysisk grej liksom. Så jag fick ringa och säga, jag tror faktiskt inte att det här går. Jag kan inte lämna sängen. Jag mår jättedåligt och hade feber. Och jag tror inte att jag pallar. Så då fick vi ställa in. Det fick ju konsekvenser. För då fick vi flytta inspelningen en dag, vilket betyder att vi fick boka om alla biljetter för att åka hem senare och boka nya hotell. Det blev ju jättedyrt. Men jag tänkte bara säga, jag kan inte.
Nej.
Men i mitt gamla liv så hade jag ju förmodligen gått och jobbat ändå. Och liksom vänt mig om och kräks.
Ja.
I en paus, typ. Eller kanske framför kameran, ja, det där får ni klippa bort. Lite så.
Kan vi flytta inspelningsplatser? Här är lite spyor nämligen.
Men jag kommer ihåg vad du säger. För jag jobbade på Let's Dance. Då hade jag ju influensa en gång och hade 40 graders feber.
Ah.
Och vi hade ju läkare på plats där. Så jag var ju dopad nog in i helskotta. Alltså. Men det hade jag nog faktiskt gjort idag igen.
Ja. Men det är detta som jag egentligen vill lyfta. För tillsammans så sätter vi ju ribban för hur sjuk man måste vara för att ha liksom ett okej på att stanna hemma.
Exakt.
Och det gäller ju egentligen med andra jobb också, som kanske inte är så extrema som att stå i live-tv. Men jag hade ju en tjejkompis när vi gick i högstadiet. Hon missade inte en enda idrottslektion. För det var hennes grej. Även om hon spydde, sket ner sig. Hon skulle vara med på alla idrottslektioner. Och då är det så här... Till vilken nytta då? Ja, men, och då blev det också att om då Maria inte kom till idrotten för hon hade mensvärk, då sa ju läraren, ja men titta på den här tjejen, hon kommer även om hon är magsjuk. Det är som, ingen hade en anledning att inte vara med. Lite så tänker jag med vår bransch också till exempel, att när du suck it up och gör ditt jobb trots att du är sjuk, då sätter det en press på mig att också suck it up. Mm. Och helt plötsligt har man skapat en kultur som inte är så jäkla härlig.
Men då kommer ju genusperspektivet in här. Är det här typiskt kvinnligt att hålla på så här? Att snyta sig och gå upp på scen?
Men jag tror att många kvinnor har väldigt mycket pliktkänsla.
Mm.
I alla fall har jag det, vet jag. att jag känner att jag måste göra min plikt. Jag sätter massa i skiten, som Isabel säger, om jag inte kommer till jobbet. Och då får alla andra problem. Det är min plikt nu att se till att gå till jobbet. Det är möjligt att det är kvinnligt, men jag tror ändå, till exempel, det är klart, när vi spelar in ett program, om man då är verkligen är sjuk en dag, då tror jag idag skulle jag ju vara hemma. Men är en livesändning som Let's Dance, det är liksom inte så lätt att bli utbytt. Alltså, vad ska man göra? Då tror jag att David hade ju också gått till jobbet, även om han hade kräkt och haft 40 graders feber. Jag vet inte. Men det är, vår bransch är nog inte så sund alltid. Den är ju inte det.
Absolut inte. Och nu, jag tror kanske inte att det här är det mest målande exemplet för hur det är annorlunda för män och kvinnor just i vår bransch. Jag tror att det finns väldigt många andra exempel däremot som gör att vi inbillar oss att vi spelar på en jämn spelplan, men det gör vi ju inte. Det finns ju helt andra utmaningar som vi har som kvinnor. Bara en sån sak som att vi är färre kvinnor gör ju att, jag minns, jag hade en kollega en gång som sa att det är väldigt viktigt att ha kvinnlig fägring i sändningen. Vilket betyder att de alltid vill ha en tjej med i sändningen.
Hur många gånger har man inte hört det?
Så många gånger. Och då är det sådär, ja, men säg då att den...
skulle aldrig känna igen mig i att vara den som ger den kvinnliga fägringen. Men känner mig liksom inte träffad på att bidra med just det perspektivet på sändningen.
Men det är så knäppt att... För säg då att ja, men en manlig kommentator är sjuk. Då tar de in en annan manlig kommentator. Men om vår enda kvinnliga reporter...
Fägring.
Ja, den fägringen kan vi inte byta ut mot vem som helst. Utan då måste nästa kvinna in. Och därför tror jag att lite att kvinnor i vår bransch försöker klyva sig på mitten. För att man ska vara överallt och hela tiden. För man är den där tjejen. Man är hon som ska vara överallt. Det är i alla fall en tanke och känsla som jag har haft genom åren.
Ja, precis. Och också känslan att det finns ju utrymme för många fler män.
Ja.
Och att därför kanske ibland vi tjejer blir mer konkurrenter med varandra än vad vi blir med männen. För att vi vet så här, okej, det finns en tjejspot
precis.
I den här uppsättningen.
Absolut.
Och den vill jag ha. Och hon vill också ha den. Ja. Och då är vi konkurrenter. Men jag kanske inte är konkurrent med min manliga expert eller min manliga programledarkollega. Där tänker jag inte alls på samma sätt.
Nej, för ni konkurrerar inte med varandra.
Nej, exakt.
Det är valid point. Det ställer också till det. Och det gör också att man kommer till jobbet även om man mår dåligt. För man vet att den där platsen som jag har, den är få förunnad. Jag ska visa att jag jävlar i det vill ha den. Och då kommer jag inte låta någon sketen influensa göra så att jag tappar min plats. Så det här är verkligen en av grejerna.
Och en annan grej som är skillnad med män och kvinnor tror jag just i våran bransch, vi pratade om det lite innan Isabel, det är att vi tjejer, vi överarbetar ofta. Inte bara lite grann, utan jättemycket. Mm-hmm. Men männen, de är ju bara tillräckligt bra. Ibland kan ju killar som jag har jobbat med,
bra.
Ja, de kan ju komma in och knappt vara förberedda. Ha, vad är det vi ska göra då? Kolla lite snabbt och så bara, man köper att man är lite skön. Ja, och då har man själv suttit och förberett i flera veckor. Och man använder ju oftast inte ens en tredjedel av allt man har förberett. Men man gör det. Och det tror jag är en ganska stor skillnad mellan män och kvinnor.
Jag skulle vilja veta om det finns en enda kvinna som jobbar med tv som någonsin har förlitat sig på att hon är lite skön.
Nej, jag tror inte
alltså,
det.
Give me a call, för i så fall vill jag verkligen veta. För det tror
Hur
jag.
Gör man?
Verkligen.
Ja.
Men Jessica har pratat både mycket och öppet om sin träning under både innan, under och efter sin sjukdom. Eller hur, Jessica? Det är ju liksom, det finns ju ett innan, under och ett efter. Så många av våra träningspodden-lyssnare har koll på de tre perioderna av Jessicas träningsliv och träningspersona. Hur har din träning sett ut? Jag vet att innan vi satte på mikrofonerna, då blev Jessica väldigt paff när du, Isabel, berättade om att du var en periodare.
Ja,
det hade jag aldrig trott.
Alltså, vi tror att du är liksom en av världens bästa tyngdlyftare.
Ja, sansa er nu för helvete. Alltså, nej. Jag är jätteperiodare och det gäller egentligen allt. Och det är någonting som jag har lärt mig via utmattningen, att jag kan inte lägga livspusslet. Jag kan inte få jämnt av allt hela tiden, varje vecka. Vecka ut och vecka in, 52 veckor om året. Det funkar inte för mig. Jag är mycket mer att, okej, den här veckan, då har jag inte så mycket på jobbet. Bra, då är det en träningsvecka. Eller, oh, den här veckan ska vi hälsa på mina svärföräldrar i Umeå. Då är detta en social vecka. Att jag får mycket mer fokusera på en grej i taget. Och i så fall, ja, träningen kan ju bli då inom citationstecken lidande av detta. Men det stör mig inte så mycket. Innan hade det stört mig. För då kände jag att jag behövde upprätthålla en nivå hela tiden. Nu känner jag att det är lite skitsamma. Visst att min kondition kanske inte är lika bra som förr, men det behöver den inte vara heller. Så att jag har lite förlikat mig med att det behöver inte vara på topp hela tiden.
Men hur tränade du innan du blev sjuk?
Innan jag blev sjuk så körde jag jättemycket hitpass, alltså intensiva intervallpass. Cirkelträning, gick ut på att liksom kötta så hårt jag kunde i 30 minuter och sen var jag klar. Lite för att det var det jag hann med.
Urvriden disktrasa.
Jajamän. Och jag tänkte liksom, shit vad effektivt det här är. Jag får så mycket gjort på lite tid. Det passade ju hela den livsstilen jag levde då. Men nu, eller då under utmattningen, om vi tar det kronologiskt. Under utmattningen så kunde jag ju göra i princip ingenting. Och jag har ett helt kapitel på detta i boken. För det är en stor omställning att inte kunna träna. Om du är van att din kropp fungerar. När den helt plötsligt klappar ihop av något så simpelt som att ta en 20 minuters promenad, då måste man ställa om. Så för mig så blev träningen mer bara rörelse. När det var som värst, ja, men jag fick resa mig från soffan, sätta mig igen 3 gånger. Det var dagens träning. För att det gick inte mer. Sen har ju jag kunnat trappa upp det här sakta men säkert. Men jag är jäkligt mån om att jag behöver energi till att leva. Jag kan inte lägga min sista energi på några jävla burpees. Och då får jag liksom försöka sansa mig själv. Även om jag känner att det är så kul att träna. Jag vill träna, varje dag. Ja, men då funkar det inte. Så jag måste liksom lägga band på mig själv lite grann.
Ja, jag känner ju igen det jättemycket. Jag hade ju inte riktigt, jag fattar inte riktigt det där. Jag har alltid tänkt så här, men man mår bra av att träna. Det är jättebra att träna alltid. Och du vet så här, är man deprimerad, är man ledsen, man mår bättre av att träna, det är bra för läkningen och så där. Men när jag då var utmattad, när jag var hos läkaren, så kommer jag ihåg, jag tror att det var andra gången jag var hos honom, så sa jag så här, men du, jag håller på att träna för ett maraton.
Oh.
Och han bara, du kan inte träna för något maraton nu. Du ska inte träna alls om du mår. För du har ingen energi till det. Han beskrev det som ett glas. Ditt glas är inte halvfullt. Ditt glas är liksom undertomt. Mm. Det finns ingen energi. Så du får sikta in dig på att kanske ta en kort promenad varje dag. Så det är bra att få lite frisk luft. Men springa absolut inte.
Du tänkte att nu har jag jättemycket tid till att träna
i maraton. Ja, men det där var så jobbigt för mig. För att jag hade ju märkt att jag inte klarade av att springa. Alltså jag hade ingen ork. Det gick inte. Jag blev andfådd. Jag hade plötsligt ingen kondition. Jag blev sjuk så fort jag försökte mig på att träna. Jag hade ju, du kommer ihåg, jag hade en massa halsgrejer som de inte visste vad det var. Och bara åt antibiotika och det, jag blev aldrig frisk. Så att jag la ju ner träningen också helt och hållet. Ja. Jag tränade ju inte alls förrän jag började med yoga. Det var yoga som räddade mig lite grann i min utmattning. Att jag siktade in på att varje dag kör jag ett litet kort yogapass. Det ska jag klara av liksom.
Hur kort pratar vi då?
Nej, men jag började väl kanske med 10-15 minuter.
Mm.
Men sen hittade jag ett bra pass i någon app som var 30 minuter.
Mm.
Så körde jag det, försökte köra det på förmiddagen varje dag. Och det gick ganska bra. Men då hade jag varit sjuk säkert i 3 månader redan. Så att det var inte precis i början, för då klarade jag ingenting.
Nej, och det är precis samma här. Och det är ju detta som är så himla lurigt. Du verkar ju ha hamnat hos en väldigt bra läkare. Vissa läkare tipsar ju om att man måste rensa systemet. Du måste pusha dig själv så att du blir... Alltså, det är så konstiga råd som härjar i det här landet.
Ja, märkligt.
Så man bara blir helt mörkrädd. När man hör. Och problemet är ju också att ja, vi har ju läst alla de här tidningsartiklarna liksom. Bättre kondition gör att vi är mer stresståliga. 30 minuter fysisk aktivitet om dagen gör att vi är mer hälsosamma. Det finns ju så mycket sånt här som gör att när man då blir sjuk och inte kan träna så tänker man, åh gud vad jag har blivit lat.
Mm.
Jag är så här orkeslös för att jag inte tränar.
Exakt.
Och detta är ju en av de största fällorna. Att man hela tiden tänker att om jag bara gör lite mer så visar då anstränger jag mig för att må bättre. Men det är då det går åt helvete. Det är då du lägger din sista lilla energi på att bara typ springa eller flåsa eller vad som helst. Och så får man sådana bakslag.
Ja.
Ligger hemma med halsont i 3 dagar.
Mm.
Och så kan man liksom inte förstå. Man kan inte lägga ihop ett och ett, för när man är frisk så funkar det ju inte så här. Utan då är ju träning, vi är vana att pusha oss själva, även om det tar emot. Så känner man ju ändå att ja, men fan, det är ju det som är vitsen med träning. Det ska göra lite ont, det är då man blir bättre. Men när man är sjuk så blir det ju bara sämre.
Ja.
Du bryter ner dig själv.
Exakt. Exakt. När jag skulle börja träna igen efter kanske dålig koll på
exakt. Är det någon som vill ha påfyllning i glasen förresten?
Ja, men det kan vi ta.
Såg du att det ekade tomt här borta?
Ja, men kanske efter ett halvår när jag skulle försöka komma igång med träningen så fattade jag ganska snart att varje träningspass jag gör måste jag betala för i energi.
Ja.
Så att det betyder att jag var tvungen att verkligen planera. Har jag något annat att göra idag, då kan jag inte träna. För det kommer inte jag att orka då. Och gick jag och tränade, om jag gick iväg till gymmet eller när jag började springa igen och kanske sprang en runda sådär, då var jag tvungen att sova flera timmar.
Ja.
Då kom jag hem och då var jag bara såhär, nej, nu måste jag gå och lägga mig. Och då var det 2-3 timmars sömn som jag då fick betala för att jag gick och tränade. Så egentligen var det ju förmodligen ingen vits.
Men det är precis det här som jag tycker är så viktigt att folk får höra. Att man måste betala för det man gör av med.
Mm.
Och jag har skrivit det i boken också, att vi är så himla vana vid att räkna vår, liksom när vi prioriterar så räknar vi alltid hur mycket tid saker tar. Ja, jag hinner springa på lunchen, jag hinner göra detta, jag hinner löpträna innan jag hämtar barnen på förskolan, bla bla bla. Men vi har ju fler komponenter att ta hänsyn till. Energi är ju en sån grej. Visst, vi kanske har tid att träna. Men energin, när den tryter, då är det inte värt det.
Nej.
Då får du betala för det.
Men din styrketräning idag, jag skulle ju säga, vi lägger inte en tyngdlyftningsstämpel. Vi lägger väl en crossfit-stämpel på Isabel.
Det är väl mer crossfit du är, eller?
Ja, det får jag säga.
Din crossfit-träning idag... Jessica och jag har ju haft, vi har ju en liten skämtsam mjuk jargong kring CrossFit. Men framförallt
det är bara
skräms...
det är bara för att vi är avundsjuka.
Vi är jätteavundsjuka. Ja. Vi är rädda. Vi har ju en enorm respekt för CrossFit och framförallt för att den är paketerad med ganska så hårda siffror. Det är väldigt lätt att mäta att man blir bättre och det är också en del av liksom USPen med CrossFit. Men det innebär ju också, vet ju många av oss som är prestationsinriktade, när det är lätt att mäta att man blir bättre så är det också väldigt lätt att se att man blir sämre eller att man inte utvecklas. Hur funkar det för dig att kombinera den ganska så prestationsinriktade träningen som ändå CrossFit i sitt grundformat utgör med den person som du är idag, 2020?
Jag har fått ett helt nytt perspektiv på det sen jag började med CrossFit. För innan, när jag gick på vanligt gym, då gick jag och tittade på alla andra. Oh, hon har en sån rumpa, hon har såna ben. Oj, vad hon kan göra si och så mycket.
Det första jag tänkte på när du kom in genom min ytterdörr, för jag har inte sett din rumpa så mycket. På Instagram så ser jag liksom mest dina lår och tänker, alltså, satan vilka lår hon har. Men nu, bara, nu måste jag kolla hur rumpan ser ut. Herre min ge, vilken röv.
Va?
Ja, det har du också tänkt på, Jessica.
Det blev jag också lite blasch.
Lovisa, du är så himla... Nu blev jag också lite generad.
Men alltså...
Säger man så till någon man träffar första gången?
Men...
Jävlar, vilken röv
du har. Det kanske inte är så många som säger det till dig, men...
Men jag känner att jag behöver fler som
den du i mitt liv. Den är ju fruktansvärt snygg. Och jag förstår att du tar 75 kilo i frivändning, alltså.
Ja, vad kul att höra. Men detta är liksom det som... Jag känner med crossfiten att där finns det inte så många speglar. Så då är jag inte lika självkritisk. Och jag har inte lika bra koll på alla andra. Och dessutom med crossfit. Någon som är svinstark kanske inte är så bra på de gymnastiska delarna. Någon som är bra på de gymnastiska delarna kanske inte lyfter lika tungt. Med crossfiten tycker jag att man lyckas hitta någonting som alla är bra på. Och också någonting som alla är dåliga på. Även om min kille är jättebra inom crossfit. Ja, ge honom strikta handstand push-ups på en parallett. Nej, då är han inte bra. För det är han och killen.
Ja, men det får jag fundera framför mig när Jessica ska tävla mot Malin Bajard i Superstars på hemmaplan. Och Jessica får en häst och Malin fick en...
Ko, men vi tävlar inte mot varandra.
Men det är lite samma. Det är lite samma så när man ska utmana en av världens bästa.
Hitta något som de är dåliga på.
Precis. Det är precis
som men tävlar du i varje träningspass som du gör?
Nej, absolut inte. Tävlar typ aldrig. Och det är jäkligt skönt att slippa det.
Skriver du upp dina siffror?
Ja, jag har mina personbästa i alla lyft. Men jag har liksom inget krav på att innan nyår ska jag ha vänt 80 kilo. Det har jag inte. Utan får jag bättre siffror är det jättegött. Jag planerar inte vilka dagar jag ska persa, utan jag känner mer att shit, idag känns det riktigt bra. Jag kanske ska testa lite högre vikter. Ibland blir det pers, ibland blir det inte det. Men jag tycker att jag har hittat en mycket sundare inställning till träning nu än när jag gick på vanligt gym. Och detta fick jag bekräftat för mig. För precis innan coronan bröt ut så var jag i Spanien. Det är nästan som man knappt vågar säga att man var i Spanien innan corona bröt ut. Men då gick jag på ett steppstyrkapass med min mamma. Alltså ett vanligt så här steppbräda och sen lite små hantlar.
Koreografi eller?
Jajamän.
Åh herregud.
Gillar du inte det?
Jo, stepp är det enda koreografin som jag gillar. Då har man ju lådan att förhålla sig till.
Nej, ja, jag var lite nervös innan, måste jag säga. Men det som slog mig var, det speglar fan tar mig överallt i den lokalen. Och det enda jag gjorde var att tänka, åh gud, vilka stora lår jag har. Åh, vad den tjejen har fina axlar. Åh, vad hon där är si och så. Helt plötsligt så kom jag tillbaka till det där, liksom, jämföra sig med alla andra. Det som jag hade befriat mig ifrån. Men det var liksom när jag kom in med alla de här speglarna. Jag kunde inte se. Allt var där, så tydligt. Så det är jag väldigt tacksam för, att CrossFit-boxar minimerar antalet speglar. För då behöver man inte tänka så. Inte på samma sätt.
Är det liksom en uttänkt strategi att det inte ska vara speglar där? Eller?
Oh, jag har faktiskt ingen aning. Jag vet inte. Men det som...
Jag har inga speglar i mitt gym heller. Jag tycker det är så skönt.
Vad är anledningen till att du inte har det då?
Dels för att jag tycker att människor när de tränar ska känna och inte titta.
Helt enig.
Det är den ena grejen. Men sen har jag jobbat på jättestora gym i många år. Och jag blev ju så oerhört provocerad över PTs som jobbar framför spegeln. Då, om man också har kanske gruppträningsklasser. Men låt säga 40 timmar i veckan som man är framför spegeln. Och det jag ser både när jag tränade själv men också när jag jobbade. Att PT:n speglar sig medan den jobbar. Nej. Medan den coachar, medan den instruerar. Och det för mig, jag blir ju provocerad av det. Så det var en av de viktigaste grejerna för mig. Det var att mina coacher som jobbar med mig, de ska inte jobba framför spegeln. Dels för sin egen skull, att slippa utsättas för sin egen spegelbild konstant. Men också för klientens skull. Att den ska känna, den ska inte behöva ha en spegel för att veta att det är rätt, att det känns bra. Så det var ju liksom, jag tänkte inte ens tanken på att jag skulle ha spegel. Jag jobbar ju mycket hellre med film. Alltså att filma klienten för att visa hur det ser ut. Framförallt ofta från bakifrån och från sidan. För att om det är någonting människor vet i hur de ser ut framifrån, och då tittar man liksom ner och tittar på brösten, tittar på magen, tittar på låren, och så vet man liksom exakt hur allting ser ut i proportionen. Så är det en spegel. Och jag var på sats här idag. Idag var jag på sats med min städtrasa. Johanna Svicka, vår gemensamma kompis, och kallar mig för Bifski. För vi pratade om det här, hon drar det här polackskämten om att vara städare. Och Johanna kommer ju från Polen. Och då liksom, jag går med min städtrasa där och torkar innan jag tränar, torkar under jag tränar, torkar efter jag tränar. Torkar till och med mer än vad jag själv har använt för redskap. Men då var det en stor spegelvägg där spegeln då var konvex.
Ja, det är aldrig bra.
Ja, men, och det blir bara provocerande. Ja. Och så var det någon spegel, den var konkav. Och så blir det så här en fuck up i huvudet. Det blir lite mindfuck.
Men visst är det sjukt hur medveten man blir. Så fort man tittar i en spegel så bara, oh, vad konstigt det här.
Jag behöver inte en spegel för att göra biceps curl. Nej. Jag vet hur jag böjer armbågen.
Alltså, jag är precis tvärtom.
Va?
Jag vill ha speglar överallt när jag tränar. Jag tycker om att titta på mig själv när jag tränar. Jag gillar det, för jag tycker så här, jävlar vad musklerna syns och vad stark jag ser ut.
Men om jag har dålig dag, vill du ha spegeln då också?
Jag tycker inte jag har dåliga dagar när jag väl
det
tränar.
Det blir en bra dag.
Men okej, om du har 10 stycken andra kvinnor runt dig när du tränar och har den där spegeln, så du ständigt ser dem också, påverkar det någonting?
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Jag tänkte mer när jag gick på gruppas, jag gör inte det längre, men när jag gjorde det, då hade jag mer ångest över att folk ser i spegeln att jag inte klarar av en koreografi.
Mm.
Att jag var så jäkla dålig och gick alltid åt fel håll och hängde inte med. Liksom. Det tyckte jag var jättepinigt. Men jag har aldrig... Nej, inte gott att jämföra med sådär. Jag blir snarare peppad om jag är i gymmet och tittar på andra.
Men du är ju en lagspelare, Jessica. Kan inte det spela roll? Det här med att du är en sån, alltså, tänk med din basket, att du kan bli stärkt av att vara en del av ett kollektiv. Jag själv gillar ju inte riktigt kollektiv på det sättet. Om jag ska prestera, då vill ju jag köra mitt solo race.
Men jag gillar ju kollektiv. Jag gillar ju att vara en del av ett lag. Det gör jag ju absolut. Men jag har ju berättat för dig också, Lovisa, att när jag tycker som mest om min kropp är ju efter att jag har yogat. För att då, och då står jag ju framför spegeln. Då står jag framför spegeln och tittar på kroppen så här, och känner att jag har så bra hållning. Och att jag känner mig så här, musklerna känns precis som jag vill att de ska känna. Jag gillar inte det där när de är svälliga som de blir av styrketräning. Jag har börjat gilla det mer nu. Men jag gillar när de känns
det svälliga.
Seniga, hårda liksom. Långa och hårda.
Cameron Diaz.
Ja, då, så jag älskar speglar. Jag vill ha det när jag tränar. Om det inte är speglar när jag tränar, då är jag så här, men gör jag rätt nu? Blir det fel? Och så blir jag liksom inte peppad när jag inte ser mig själv hur stark jag ser ut. Så tänker jag.
90% av träningspoddens lyssnare känner igen sig nu hos Jessica.
Ja, eller hos er. Det kanske är jag som är den udda fågeln, jag vet inte. Men det finns väl en anledning till att det är speglar på gym.
Alltså normen är nog att ha speglar när man tränar och att titta på sig själv. Och, så. Men tillbaka till det här med prestationsinriktad styrketräning. För du skriver ju vilka siffror du tar. När du lägger upp dina frivändningar på Instagram. Du är ju liksom väldigt generös med att berätta om dina siffror. Skriver du upp det för att du själv motiveras av det? Eller är det för att du vill att andra ska tycka att du är duktig? Eller är det för att du ska minnas det? Använder du som en liten logg?
Framförallt är det för att jag älskar när andra skriver ut sina vikter. Säg att man lägger upp en serie med 4 klipp. På 4 ryck, då vill jag jättegärna se, aha, vilken steg är det här? Är detta 40, 42,5, 45, 47,5? Ja, men då vill jag se, det är information som jag tycker är kul att veta. Det är typ som att säga, när man tittar på en fotbollsmatch, vill du se vad det står? Ja, tack gärna. Det är en fördel. Det ändrar liksom förutsättningarna lite. Och det är ju en nyfikenhetsgrej också. Så framförallt är det väl för att jag tycker att det är intressant.
Men är det samma sak om du följer människor som löptränar?
Inga som löptränar.
Nej, jag tänkte så här. Med många konton som har den här runkeeper-skärmdumpen och så ser man hur exakta rundan, vilka kvarter de har sprungit och så genomsnittshastigheten och antal kilometer. Ja. Det är inte det. Det är bara tyngdlyftningsdelen.
Det är ju för att jag är mer intresserad av tyngdlyftningsdelen. Jag själv har ju en värdelös kondition. Skulle jag aldrig få för mig att gå ut och springa. Struntade i ett träningspass i min progg för att det innehöll 400 meter löpning. Då kände jag att nej, vet du vad, det gör inte jag. Så det är snarare för att jag har ett bristande intresse för löpning. Men tyngdlyftning, jag tycker att det är något så kraftfullt och härligt i det. Så jag tycker bara det är kul att folk vågar ta tag i en stång med massa kilo på. Så det tycker
men om man inte vet, när vi säger tyngdlyftning, om man inte vet vad det är vi pratar om, skulle du kunna liksom briefa oss?
I vad tyngdlyftning är?
Ja.
Tyngdlyftning är ju ryck och det är... Det är så svårt när jag
exakt.
Säger...
Exakt, nu måste du bryta ner
jag
det här.
Jag säger ju på CrossFit engelska, så jag säger ju clean and jerk och snatch. Så när jag skulle översätta det nu så bara... Ryck och stöt, ja det är ju det heter. Det är ju det man tävlar i tyngdlyftning.
Sen... Så stången är på golvet?
Olympisk tyngdlyftning, heter det inte något sånt?
Olympiska lyft.
Olympiska lyft.
Och sen har du ju styrkelyft, som också är kul, men det är jag inte lika bra på. Som
men frivändningen, det är när stången ligger på golvet eller att du startar med stången typ vid knät?
Ja, jag brukar köra från backen. Så drar du den uppåt i höfthöjd och det är där du gör själva vändningen. Kommer under stången och har den då uppåt axlarna.
Det där Jessica får ont i handleden.
Men jag har ju... Detta är grejen. Jag erbjöd dig att komma och träna med mig, Alexandra, så att vi kunde ta lite
men
teknik.
Men det vågar väl inte jag?
Ja, vad kul!
Ja,
och sen har hon ett av sig först.
Och sen bara... jag vågar inte. De är för bra.
Det är alldeles för nära gruppträningsformatet att vara och träna med två andra.
Ja. Nej, men där kom ju en prestationsångest in i bilden. Alltså gå och träna med två som är så bra. Jag skulle känna mig så dålig.
Nej, men det är detta som
finns
är
det speglar
grejen.
Då Jessica med däremot.
Vi måste nu locka in dig med de här speglar. Nej, men grejen är att det finns ju ingen liksom inget tävlingsmoment i det här. Vi vill ju träna med dig för att vi tycker om att vara med dig. Och om vi kan hjälpa dig med liksom hur du ska göra för att inte få ont i handen.
Ja, jag borde verkligen göra det.
Det är bara en jävla bonus.
Ja, jag borde verkligen göra det.
Märkte att jag blev lite irriterad nu för att du inte
har
kommit.
Nu kommer jag att göra det, Isabel. Men, nu får du mig på halsen.
Ja, så frivändningen den är upp till axlarna.
Ja.
Och det är där du har då ditt pers.
Ja, där har jag 72,5 tror jag att jag har.
Herre min gud.
Det är svinbra.
Det är svinbra.
Mm. Ja, det är kul.
Men det förklaras av benen, jag tror på det alltså. Ja, det är lår och rumpan.
Det är inte de här kycklingvingarna.
Men vadå, du gillar inte benböj och sånt?
Jo, det tycker jag absolut om. Ja. Mm. Allt som är med skivstång.
Men sen är det där läskiga när du ska upp med stången på raka armar.
Ja, där är jag inte lika bra alltså. För då ska du ju skicka den från axlar upp över huvudet. Fånga den med raka armar. Och då kanske göra en split med benen så att du hoppar isär lite grann, steppa in med benen och ställa dig liksom rakt upp med stången över huvudet. Och jag har ju svårt för det här momentet att skicka upp stången ovanför huvudet, för där är det dels är det jäkligt instabilt för att man är lite svag i axlarna, men sen är det också otäckt att ha en massa kilo ovanför huvudet.
Verkligen.
Och tänka att om de brakar ner, då är det inte skönt. Så det är väl där det är där problemet kommer, ovanför huvudet.
Men mod. Mm. Vi har pratat om modet i att liksom det här stora bokprojektet. Men jag tror att just att känna mod, oavsett om det handlar om att ta sig an en längre sträcka i löpning eller att ge sig på ett projekt att bli snabbare, eller då att träna det här som ändå blir för dig kanske lite utanför comfort zone med tunga vikter över huvudet. Var kommer det modet ifrån?
Alltså, jag minns ju när jag började med CrossFit. Det är ju inte jättelänge sedan, om det kanske är 3-4 år sedan. Då följde jag ju med Alexander, min sambo, till boxen. Först hade han ju tjatat på mig 4 månader och jag vägrade gå dit. Just för som du säger, Jessica, ja, men han kan det här skitbra. Jag har ingen aning. Vad är ryck? Vad är stöt? Jag kunde inte se skillnad på vad det var. Så då tog det emot att gå dit. Men så börjar man lirka lite och så tyckte jag just det här, den mäktiga känslan med en skivstång. Och då började jag kanske dra marklyft. Och så tänkte jag kommer aldrig kunna dra min egen kroppsvikt. Och så gjorde jag det och insåg att fan vad häftigt. Jag har dragit min egen kroppsvikt i ett marklyft. Okej, här ska jag börja med lite vändning. Alltså, det blir ju att man får lite mer smak för att just det är utanför ens comfort zone.
Så du började inte med att du skulle göra just den här split-grejen med stången på raka armar?
Nej, utan då började jag kanske liksom med lite marklyft, med lite knäböj. Lite sånt som jag ändå kände att jag har sett det, jag vet hur det fungerar. Och sen så har jag haft jäkligt bra träning i form av att vara ihop med en kille som kan det här väldigt väl. Sen, ska vi ju säga, när man får kritik av någon man är tillsammans med.
Ja,
det landar sällan bra.
Nej, den är inte kul.
Så vi har haft många duster i gymmet där han försöker ge lite tips och råd och jag tar det som personkritik och går hem. Så att, så kan det också vara.
Ja, men jag har samma. Jag tränade lite grann där när vi hördes med min kille då. Då gick vi på gymmet och han har ju tränat alla de här lyften och grejen länge. Så han skulle också ge lite tips. Och då blir det ju lätt att man hamnar där. Men jag gör ju det! Jag gör ju så! Det går ju inte!
Ja, precis där är det.
Men,
du Lovisa, vi måste läsa bok nu.
Innan den här bokreleasefesten liksom går ut till att det blir en fest ute på stan. Inte, ja, det hade kunnat vara så.
Ja, men nu blir det inte så.
I ett parallellt 2020 så hade det varit så. Men då skulle vi vilja att du läser ett avsnitt ur din bok.
Ja.
Och du får välja helt fritt vilket ämne, när i kronologisk ordning det kommer i boken. Liksom.
Mm.
Vad skulle du vilja dela med dig av till alla de här tusentals träningspoddarlyssnare? Då kan Jessica och jag vara lite fräcka och skryta lite. Därför att vi fick nämligen siffror från Acast.
Jaha.
Ja, vi hade haft en 25% i tillväxt i april månad för träningspoddens lyssnare.
Mm, det var jättekul. Men,
tänk om man hade de träningsresultaten.
Ja. Nej, det var väldigt roligt. Men jag tror att i dessa tider så folk dras dels till det som är tryggt och dels tror jag att många kände som jag kände. Nu får jag ta och rycka upp mig ur mitt coronamörker och ta tag i mitt liv igen. Så det är nog förklaringen.
Så Isabel Boltensen, du får avsluta den här bokreleasefesten med att läsa en par rader ur ett avsnitt i din nya bok. Och lycka till med resten av livet.
Tack. Nu slog jag upp på kapitel 1, tror jag faktiskt att detta är. Så detta är precis i början, när det börjar barka åt fanders. På sida 21 under rubriken basketregler och tacksamhetsskuld. Detta är alltså precis när jag har börjat på det här nya jobbet. De första veckorna gick jag på ångorna av att ha landat ett drömjobb. Jag tog emot allt som kastades emot mig och fick extremt mycket gjort. Mitt motto under tiden kom från stylistcoachen Tim Gunn, som i tv-serien Project Runway ständigt uppmuntrade programmets deltagare med ordet "make it work". Och jag fick baske mig saker att fungera. Även om projekt dök upp i sista sekund eller under nästintill omöjliga förhållanden, så levererar jag. Jobba 17 timmars pass? Absolut. Redigera ett inslag på 45 minuter? Yes box. Avbryta semestern för att schemaläggningen strulat? Räkna med mig. Och det här är alltså hur det börjar gå åt helvete. För det här är när jag börjar tumma på mig själv för att visa att jag fan hör hemma på det här stället. Så det var en liten cliffhanger.
Räkna med mig, det var liksom sista orden.
Mm. Ja.
Det är den där känslan av att vara oumbärlig och att mig kan man lita på. Lägg över allt på mig, jag står pall.
Precis den. Som inte är så hållbar i det långa loppet.
Och, alltså jag kommer att sluka boken.
Ja, och Isabella har lovat att lämna den här boken, just det här exet. Det ska jag få behålla här hemma hos mig.
Ja, min är på väg i brevlådan. Så jag får vänta någon dag.
Sen är det så att Jessica och jag, vi har tiggt till oss två exemplar som två stycken träningspodden-lyssnare kommer att få. Man kan vinna. Så då behöver man gå in. Antingen så går man in på träningspoddens Facebook-sida eller på träningspoddens Instagram. Och där kan man läsa mer om hur den här lilla tävlingen går till. Så vi kan lägga ett exemplar i Facebook som en Facebook-tävling och ett på Instagram. Om man inte har det ena eller det andra, tänker jag.
Mm, jättebra idé.
Och Isabel, om man vill följa dig nu, om man liksom inte har haft koll på dig sedan tidigare, man kanske bara sett dig i tv-rutan, hur beter man sig för att få ta del av alla de här coola rycken och frivändningarna och jerk och allt vad det heter?
Det lättaste sättet är nog att följa mig på Instagram, där jag heter Boltenstern. Och där brukar jag länka till min blogg när jag skriver någonting lite längre där. Så det är egentligen de plattformarna jag rör mig på mest.
Och om man är nyfiken på din bok, Bebis, din nya bok som lanseras i och med det här träningspodden avsnittet, vart kan man köpa den någonstans?
Man kan egentligen köpa den i alla de stora bokhandlarna. Några små har också köpt in den. Annars är det på Adlibris och Bokus och de här stora man vill köpa via nätet.
Eller stötta din lokala bokhandlare.
Ja, verkligen.
Och så kan man ju, om man vill titta på Isabel och på mig, då tittar man på Kanal 5 och Dplay.
Jajamän!
Fick vi lite reklam för dem också.
Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Och jag vill tacka Jessica som har kommit hem till mig. Och framförallt så vill Jessica och jag, vi vill tacka Isabel Boltenstern för att du gästar oss och att du var med på din egen bokreleasefest med salta pinnar, med alkoholfri champagne, med kaffe, vatten och varsin mikrofon.
Ja, det var en underbar releasefest. Tack snälla Isabel för att du kom hit.
Det är jag som ska tacka. Tack så hemskt mycket.
Och så hörs vi igen nästa vecka, får vi säga till alla våra trogna lyssnare.
Det gör vi.
Puss och kram.
Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.